Ska vi se, nu tror jag att vi har ljud här. Bra. Det är ett önskemål som har kommit att vi skulle få undervisning om andens gåvor. Och det är alltså fyra tillfällen. Det är den här söndagen, det är sista söndagen i september. Och sen är det någon i oktober och kanske två i oktober också. Så ni får hålla koll om ni vill följa den här serien. Romarbrevet 12 är ett spännande kapitel. Det är värt att läsa och begrunda. Det finns mycket, mycket innehållsrikt där. Jag tänkte när Birgitta läste att det första biten här, det påminner mig om bok. Bill Hybel, som är en känd pastor från Chicago. Han har skrivit en bok om att söka äktheten. Det är ju den uppmuntran att ta reda på vem jag är och leva utifrån vem jag är. Inte försöka vara någon annan, utan veta vem jag är, vilka gåvor Gud har gett mig och frimodigt använda dem, men inte spänna högre än det Gud har gett mig. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus. Och vi tror på den helige ande. Det är de tre delar vi brukar dela in trosbekännelsen i. Det är bekännelsen till den treenige guden. Alltså Gud som uppenbarar sig som fader, son och ande. Så när vi nu några gånger ska sätta fokus på den heliga ande, så är det liksom inte ett mystiskt sidospår som vi håller på med, utan det är den treenige guden vi talar om. Den treenige guden i aktivitet. Den treenige guden som handlar. Vi utgår fortfarande från centrum i den kristna tron, alltså från Gud själv. Gud verkar genom sin ande. Jag tycker det är en rätt viktig tanke att få ta med så här i början. Vi fick lite vittnesbörd här i början. Jag vet inte, det är en reaktion på dem. Förhoppningsvis så gav det en mer smak, en känsla av nyfikenhet, en förökade din längtan eller bekräftade dina egna erfarenheter och så vidare. Men jag tror också att det kan smyga sig in en obehagskänsla när vi hör något sånt här. Därför att det ställer mig inför är att när Gud verkar i mitt liv, så kan det hända saker som inte jag kontrollerar. Alltså jag har inte koll på det här riktigt. Och sånt är lite obehagligt. Man vill gärna ha kontrollen och kunna styra sig själv och veta vad jag går igenom och hur jag känner och så vidare. Det kan också bli en känsla av rädsla. Inte bara obehag utan också rädsla. Tänk om det händer något obehagligt. Och då får vi bära med oss två saker in i det. Det första är, vem är det som verkar? Det var det jag sa, det här med att Gud är den som verkar, när vi pratar också om den heliga ande, vad han gör. Vilken är din bild av Gud? Är Gud en som vill dig väl? Är Gud en som vill gott för dig? Och ta fasta på det. Gud älskar dig, han vill dig väl. Han har kontroll. Och det andra kan ta fasta på, det är människors erfarenheter. Den här typen av upplevelser när det är en sund miljö, för det kan ju också vara en miljö med manipulation och så vidare, som kan göra att det skapas en obehagskänsla, obehagsatmosfär kring det här. Men när det är en sund miljö, så människors erfarenheter när de är med om såna här saker som Birgitta och Ulla, Anna berättar om, så är det oftast en god eftersmak. Alltså Gud gör någonting positivt, någonting gott i den människans liv. Och eftersmaken blir god. Att få på något sätt ta fasta på det också. Att det här är, de flesta jag hör har den här goda eftersmaken efteråt. Gud gör något bra. Och en sak det kan handla om i ett sånt här sammanhang, det är att han sätter verktyg i våra händer. Att han rustar oss. Att han ger oss nådegåvor. Förra gången hade jag en liten kort introduktion i slutet av min predikan, och jag måste tillbaka till den. Nådegåvorna, församlingens arbetsutrustning. Det var en bok vi fick titta på här framme på skärmen, och jag lyfte fram de här tre orden. Och jag tänkte få göra det idag också, att vi ser vad det här handlar om. Titta lite mer på den här titeln. Nådegåvor, det är ett härligt ord. Nådegåvor, det är så mänskligt att tänka på ett annat sätt. Man skulle kunna tänka medaljer. Jag fick en medalj för att jag gick ut för 30 år sedan, gick jag ut i Johannelund. Jag hade gjort min pastorsutbildning då, så det gjorde jag bra. Det var värt en liten medalj. Sen var jag 6 år nere i Lister som ungdomspastor och skötte det ganska så bra. Så kan vi väl tänka att det var väl värt en liten medalj. Och sen kom jag till Östersund. Så stod jag ut med er i 6 år och det kan väl vara värt en medalj. Så stod jag faktiskt ut med er i 6 år till. Det kan väl också vara värt en medalj. Sen har jag ju stått ut med er i 6 år till faktiskt. Så det kan väl vara en medalj till. Jag har faktiskt stått ut med er i 6 år till. Det är så. Jag tänker inte blanda in hur många medaljer ni har förtjänat genom att stå ut med mig. Men det får ni tänka själva. Det här är så otroligt mänskligt sätt att tänka. Att Gud ska ge efter förtjänst. När jag är tillräckligt from, ber tillräckligt mycket, duktig på att läsa Bibeln och gärna håller ett vittnesbörd här framme. Eller, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Då kanske. Och så finns det här medaljtänkandet, det här förtjänsttänkandet så djupt i oss. Att Gud skulle ge därför att vi förtjänar. Och då är det ju lätt att börja sjunka ihop och känna, men jag förtjänar inte så mycket. Så jag kan inte förvänta mig så mycket av Gud heller. Utan det där är nog inte för mig. Nådegåvor, det rymmer två ord. Det rymmer ordet gåva, alltså någonting som Gud ger. Och ordet nåde, en enkel översättning skulle vara gratis. Alltså att det är någonting som jag inte förtjänar. Utan Gud ger det därför att han vill ge. Eller den helige ande delar ut de här gåvorna därför att han vill göra det. Likaväl för den som är nykristen till den som har varit med länge. Det är ingen skillnad. Utan, och ändå mer om vi tänker in vad sista ordet säger. Men det andra ordet är ordet församlingen. Det här är ju inte medaljer jag får som jag har i mitt eget medaljskåp och visar upp för gäster som är tillräckligt intresserade av hur framgångsrik jag har varit i livet. Utan det här är församlingens egendom egentligen. Paulus skriver det ofta när han pratar om nådegåvorna. Att han anden ger dem så att de blir till nytta. Alltså det är saker att tjäna med. Det är inte saker att tjäna på utan saker att tjäna med. Att få tjäna andra människor. Att få visa omsorg på olika sätt. Och så kan bidra med min hammare eller min borr. Eller med min lilla putstras eller vad det är för någonting. Vi får gåvor så att det blir till nytta. Och så det tredje då, arbetsutrustningen. Jag tycker det är ett sånt befriande perspektiv att få lägga på det här med nådegåvor. Att det är en arbetsutrustning, det är verktyg. Den stora utmaningen blir om vi låter, nu ska jag haft verktygslådan kvar här inne. Om vi låter verktygslådan bara stå och säga att jag klarar mig utan det där. Gud ger oss verktyg för att vi bättre ska kunna tjäna varandra. Och tjäna människor, tjäna andra, alltså människor utanför församlingens sammanhang också. Verktyg till tjänst. Till församlingens och så att det kan bli till nytta. Och det är gratis gåvor som jag får. Och uppdraget, sprida kunskapen om Jesus, det är ju huvudgrejen på något sätt. Och det är alltså tre bibeltexter som framförallt jobbar med det här med nådegåvorna. Det är Romarbrevet 12, det är Efesierbrevet 4 och det är Första Korinthierbrevet 12. Och oftast hamnar ju Första Korinthierbrevet 12 när vi pratar om nådegåvor. Och det finns mycket gott att ta vara på där, helt klart. Men jag ville inte börja där utan jag ville börja i Romarbrevet 12. Jag tyckte det var en härlig ingång. Det är rimligt att tänka att de här olika texterna som är väldigt olika varandra. Kolla ska ni se, de är väldigt olika varandra. Det är rimligt att tänka att det här är exempellister. Det här är inte en manual som säger att det här är nådegåvorna. Och framförallt glider vi in där när vi kommer till Första Korinthierbrevet 12. Att det räknas upp 9 nådegåvor. Att det är som att ja, men det är de här som räknas på något sätt. Men jag tolkar inte Paulus på det sättet. Utan det här är exempellister. I Korinthierförsamlingen lyfter han fram de gåvorna därför att det är en väldigt karismatisk församling. Det florerar väldigt mycket i den församlingen. Och så tar han de kanske mest i ögonen fallande sakerna och lyfter fram dem och på något sätt vill få perspektiv på vad är det här för någonting? Vad handlar det här om? Men i Romarbrevet 12 är det andra saker som kommer. Och då tänker jag så här, att det finns många, många fler gåvor och verktyg som anden delar ut från sin verktygslåda än de vi har uppräknade i Nya Testamentet. Det behövs olika gåvor för olika sammanhang i olika tider. Vi är olika som människor. Jag tänker att det finns ett otroligt spektrum, en otrolig bredd av nådegåvor som anden använder. Alltså, säger man en skruvmejsel, så en del tänker en skruvmejsel, då vet jag precis hur den ser ut. Men den som håller på mycket med arbete och olika slag, så den skulle direkt fråga, ja, vilken skruvmejsel? Vilken storlek ska det vara? Ska det vara en stjärna, eller ska det vara en sporis, eller ska det vara en torx, eller ska det vara det, eller ska det vara det, eller ska det vara det? Förstår ni? Det finns en sån otrolig bredd i verktygsvärlden. Jag tänker samma sak här. Det är en sån otrolig bredd på de gåvor som den heliga ande ger. Och det är spännande att fundera och se, försöka upptäcka. Kroppen är tydligen den bästa illustration som Paulus hittar för när han ska prata om nådegåvor och vad det är för någonting. Kroppen har olika lemmar, alla med olika uppgifter, läste vi här i Romarbrevet 12. Och det här kan man också meditera mycket över. Tänk så mycket funktioner det finns i en kropp. För att vi ska ta er hit idag, det var inte bara fötterna som behövdes. Utan det behövdes så mycket mer, eller hur? Kroppen är en otrolig mångfald av olika saker som fungerar. Och tillsammans blir en helhet som gör att jag kan stå här och vifta med mina armar. Jag kan stå här och prata, och ni kan sitta och lyssna, och ni kan sova, och ni kan allt möjligt. Alltså, kroppen är en sån komplicerad sak. Och där allt hänger ihop, allt är beroende. Och vi vet att om det far illa någon del av kroppen, så känns det oftast i hela resten av kroppen. Och Paulus säger inte att det här är en bild som ni ska ta vara på, utan han säger att ni är kroppen. Ni är Kristi kropp. Ni har olika funktioner. Ni är olika delar av den här kroppen. Men alltihop hör ihop. Och så kan ni tillsammans bli en helhet som ni får tjäna varandra. I Jesus är vi en kropp med olika lemmar med olika uppgifter. Lemmar som är till för varandra. För att stödja och hjälpa varandra, så säger Paulus. Och så ger han då några olika exempel på nådegåvor. Och den första han tar här, den kanske kommer först för att den här lyfter han fram som en av de verkligt viktiga gåvorna. Men jag tänker inte prata om den idag. Utan den tänkte jag ta när vi kommer till första Korintierbrevet 12. Det är profetians gåva. Den tänkte jag få spara till den söndagen. Men de andra exemplen då. Nästa exempel som kommer, det kanske överraskar. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Är det en nådegåva? Tjänandets gåva hos den som tjänar. Det här är ju ett allmän uppdrag som vi har fått som kristna. Tjäna varandra. Det är det föredöme, det exempel, den bild som Jesus ger oss av vad det är att följa honom. Han är vår Herre, men han beskriver sig ständigt som vår tjänare. Både i det han gör och det han säger. Han är tjänaren som ger sitt liv. Till slut bokstavligt ger sitt liv för att tjäna andra. Så tjänandet är en allmän utmaning till oss att tjäna varandra. Att inte göra oss till herrar över varandra, utan att tjäna varandra med de vi är och med det vi har fått. Att tjäna, är det en nådegåva? Är inte det något vi alla ska göra? Ja, svaret är ja på båda frågorna egentligen. Det är något vi alla ska göra. Men Paulus sätter också in det i nådegåvans sammanhang. En del människor sträcker sig längre än andra i sitt tjänande. Och jag har under lång, lång tid när jag har läst Romarbrevet 12 och läst det här, så jag har tänkt på människor i den här kyrkan som jag skulle säga har tjänandets nådegåva. Som sträcker sig längre i sitt tjänande än vad de flesta andra gör. Som gör det glatt och villigt. Som inte är andras slavar, för så kan det ju lätt bli också att man ska ju tjäna, man på något sätt utplånar sig själv för att man ska betjäna andra. Men jag upplever det inte så. De är inte andras slavar, utan de är andras tjänare. Men de tjänar i frihet. När de upplever att det är någon som är på väg att utnyttja, då finns det gränser. Då säger man stopp. Men annars, människor som är beredda att sträcka sig väldigt långt i sitt tjänande. Och de tjänar med stor glädje. Jag tänker inte ge några namn, utan jag bär det som en hemlighet. Jag tänker på. Jag tänker mig att det här är ett exempel på att det inte går att dra en skarp gräns mellan naturliga medfödda gåvor och anlag vi har och de gåvor och verktyg som den helige ande sätter i våra händer. Jag tror också, eller tycker mig se att många gånger att det finns ofta en koppling också. Att naturliga gåvor, naturlig utrustning som jag har rustats med. Att den helige ande kan förstärka det, liksom ger en dimension till. Genom att lägga till ett spetsverktyg som gör att det här fungerar ännu starkare. Förstår ni min tanke? Alltså det är inte så att jag fungerar så här som människor, de här anlagen har jag fått. Oftast ger inte Gud eller den helige ande någonting som är totalt i kontrast med vem jag är. Utan jag tror att nådegåvorna ofta harmonerar ganska bra. Så ska jag göra då. Nådegåvorna harmonerar ganska bra med sånt som jag är. De naturliga anlag, de naturliga gåvor som jag bär. Jag tror inte att det är så viktigt att skilja det här åt heller. Det kan vara en uppmuntran att se att här har Gud spetsat till det. Här har den helige ande spetsat till det. En uppmuntran för mig själv att se att ja, men det här är faktiskt någonting jag fungerar bra i. Se att det har tagit steg framåt och så vidare. Det kan vara en uppmuntran och en hjälp. Men varför är det inte så viktigt att dela upp det här? Jo, därför att ser jag krasst på vad det handlar om så är jag ju beroende av Gud i allt. Du skulle inte ha tagit det hit idag om det inte var för Gud. Han har gett dig en kropp, han har gett dig förmåga att använda din kropp. Han har gett dig dina gåvor, dina talanger. Det är inbyggt i skapelsens ordning som du är insatt i. I allt är du beroende av honom. Det är inte så att du har en del grejer för dig själv och sen lägger Gud till någonting eller den helige ande lägger till någonting. I allt är du beroende av honom, allt är gåvor från honom, allt finns där för att du ska kunna tjäna andra och tjäna honom. Och då behöver vi kanske inte vara så noga med att dela in det. Paulus ger andra exempel på gåvor som jag tycker stryker under det här sättet att tänka. För det kommer undervisningens gåva hos den som undervisar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Det kan ju vara så att jag i min naturliga person, alltså med de anlag jag fått, är en god pedagog. Och det ligger för mig att undervisa. Men jag tänker också där att den helige ande kan spetsa till det här och göra mig till en ändå mycket bättre undervisare. Ändå starkare pedagogik. Ändå viktigare budskap att leverera. Utökade dimensioner i utförandet. Sen står det om tröstens gåva till den som tröstar och förmanar. Det här är en spännande bibelöversättning tycker jag i Bibel 2000. I Bibel 1917 som vi hade tidigare, det står det bara förmaningens gåva till den som förmanar. Men här står det tröstens gåva till den som tröstar och förmanar. Jag tror att ordet förmaning lätt klingar lite hårt för oss. Förmaning det är att säga till någon. Man förmanar. Man ska ge en tillrättavisning så här. Men det här ordet som ligger bakom, nu ska jag säga, jag kan ju inte grekiska, men paraklein. Det går att använda för förmaning, det går att använda för tröst. Det går att använda för uppmuntran, att uppmana, att ge råd. Alltså det är en väldigt bredd i det här. Och när man gör den här översättningen då, tröstens gåva till den som tröstar och förmanar, då får jag någon slags riktning för vad det här handlar om. Det är inte att återigen att komma som herre och säga att du beter dig väldigt illa, jag tycker inte om när du gör på det här sättet. Och så vidare. Alltså att få på något sätt markera att jag är över dig och trycka ner den andra. Utan målet för förmaning är tröst. Målet för förmaning är att hjälpa en annan människa. Målet för förmaning är kanske att vägleda en annan människa. Men det är också att trösta, uppmuntra, vägleda. Och då blir det ett spännande betydelse som rymmer mycket. Förmaning i den aspekten är en svår konst, men den är otroligt viktig. Och du som tycker om att prata med människor, du som tycker om att uppmana, att ge råd, att vilja trösta och så vidare, så var angelägen, be Helige Ande, ge mig spetsverktyg så att jag kan göra det här ändå bättre. Ge mig rustning så att jag ändå bättre kan möta människor. Med hjälp av den helige andes paraklein-verktyg. Där har ni namnet på verktyget också. Paraklein-verktyget kan ni be om. Paraklein-verktyget. Exempel från 80-talet jag har skrivit här. Jag hade förmånen att, nu ska jag faktiskt namnge tror jag. Förmånen att dela hus med Thomas Nygren som just nu är rektor på Johanne Lunds teologiska institut. Jag vet inte om många av er som känner Thomas eller känner till Thomas, men den fascinerande person tycker jag. Han är en mix av så mycket olika saker. Han är otroligt skarp hjärna. Han har ett otroligt gott god humor. Han är inte så musikalisk, men man kan ju ta allt. Men alltså det säger han själv då. Men han har en kombination av så många olika saker. Och jag vet inte hur många gånger vi satt vid köksbordet. För jag hade ju ganska turbulent i mitt liv egentligen. Det var mycket som skulle bearbetas. Och få sitta med Thomas och prata. Så det var verkligen tröstens gåva i funktion. Och humorns gåva i det allvarliga. Alltså när han säger saker och man sitter och skrattar mitt i sitt betryck och så här. Det lyfter, det befriar. Och så sådana här skarpa iakttagelse, skarp analys. Och jag går tröstad, styrkt, uppmuntrad därifrån. För mig är ett otroligt starkt exempel på förmaningens gåva i funktion. Sen är det tre gåvor till som nämns. Gåvan att frikostigt dela med sig. Gåvan att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Och då tycker jag att vi återigen ser att det finns ingen skarp gräns mellan de naturliga gåvor vi har fått med oss och det vi sätter etiketten nådegåvor. Utan det här går i vartannat. Men den helige ande kan spetsa till det som jag redan bär med mig. Och jag ser också här att det finns ingen skarp gräns riktigt mellan det jag sa förra söndagen, att andens huvudspår är två stycken. Det ena att skapa frukt i människors liv. Och då läste vi Galaterbrevet fram om kärlek, glädje, frid, tålamod, ödmjukhet, självbehärskning och så vidare. De här frukterna som smakar så gott och som den helige ande skapar fram. Men här blir ju gränsdragningen där också lite diffus. Gåvan att visa barmhärtighet, ligger inte det väldigt nära andens frukt? Att komma med nåd, barmhärtighet. När jag möter människor. Gåvan att frikostigt dela med sig. Är inte också det en snudd på andens frukt? Kärleken till människor omkring mig. Kärleken som gör att jag gärna vill dela av det jag är och det jag har. Så att det glider lite grann i vart annat. Där ska jag stanna i min predikan idag. Vad har vi lärt oss idag? Jag tycker ni ska bära med er återigen den här boktiteln. Nådegåvorna, församlingens arbetsutrustning. Det är nådegåvor. Det är inte förtjänstmedalj när man har varit tillräckligt from tillräckligt länge. Så får man en liten medalj som man kan glänsa med. Utan det är gratis gåvor som Gud ger. Det är församlingens. Det är inte min egendom utan det är till för att tjäna andra. För att hjälpa andra. För att berika andra. Och det är en arbetsutrustning, verktyg som vi får i vår hand, eller i vårt hjärta, i vår mun, var det nu är någonstans. Och då har jag tre specifika lärdomar som jag vill att ni bär med er idag. Det första, att andens verktygslåda är stor. Andens verktygslåda är stor. Det finns en mångfald av gåvor som han delar ut. Verktyg han sätter i våra händer. En stor variationsrikedom. För det andra, det finns ingen skarp gräns mellan naturgåvor och, alltså mina naturliga anlag, och nådegåvor. Utan allt jag har och är gåvor som jag får använda för att tjäna Gud och tjäna mina medmänniskor. Och det tredje jag vill säga då, låt dig inte begränsas av dina naturliga gåvor, dina naturliga anlag. Det står en verktygslåda och väntar på dig. Gud har redskap han vill att du ska få använda för att ännu bättre kunna bära ut budskapet om Jesus Kristus. Låt dig inte begränsas, utan säg ja tack, ta emot och låt honom rusta dig. Be den helige ande att utrusta dig på det sätt och med de verktyg han vill. Och be också om att få lära dig att använda dem. Och där skriver också Paulus, sök ivrigt nådegåvorna. Var ivriga. Låt dig inte begränsas. Amen. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Tack för att det är liv. Tack för att det ständigt är aktuellt. Tack för att du har ständigt saker att ge oss från ditt ord. Nu ber jag att du lägger det här på våra hjärtan. Jag ber att du gör din process i våra liv. Herre, öppna oss för dig och för ditt verk i våra liv. Amen.